Du har en ny podcast. Inkom sommaren 2009 från MSDN. För att lyssna, bara slappna av.
Hej och välkommen till detta MSDN sommarprataravsnitt. Jag heter Mattias Olausson och jag är en av delägarna i konsultfirman Callista Knowledge Space i Göteborg. Jag arbetar idag som ALM-konsult med framförallt Visual Studio Team System, eller VSTS som vi kallar det, som verktyg. Och tittar man lite grann på min bakgrund, så till skillnad från många andra så var det inte av en slump som jag hamnade i IT-världen. Jag är, kan man kanske säga, född med blott blod i ådrorna, för min far var under många år anställd på IBM. Och det gjorde ju att det var ju ofta så att på helgerna så fick jag följa med till hans jobb. Medan han nu gjorde vad han gjorde där, så kunde jag knappa på tangenterna framför den fluorescerande skärmen till någon av IBMs stora datorer. Ja, det där rullade ju på. Datorer fanns ju alltid i omgivningen, och så småningom så slutade det med att jag gick den systemvetenskapliga linjen på Göteborgs universitet. Och efter det har nu blivit ungefär 15 år som utvecklare, i huvudsak som konsult och i huvudsak på Windows-plattformen. Så det här med datorer, det är väl inte direkt någon nyhet för mig. En sak som jag har lärt mig under de här åren, det är vilket fall som helst att det minsann inte är lätt att skriva bra applikationer. Jag började med att berätta att jag arbetar som ALM-konsult, och jag tänkte berätta lite grann om vad det då innebär. Och för er som inte känner till ALM, så står ju den förkortningen för Application Lifecycle Management, alltså ett koncept för hur vi hanterar livscykeln på våra applikationer. Alltså hela kedjan från idé till färdig produkt, och som produkt som förvaltas över versioner. Och det här med ALM, det är någonting som jag kom i kontakt med första gången när jag tillsammans med mina kollegor 2004 var på TechEd i San Diego. Där såg jag Brian Harry, som nu är produktansvarig för Team Foundation Servern, en del av TFS, eller en del av Team System-produkten. Där presenterade han den nya SourceSafe-ersättaren TFS. Och det var egentligen vad vi trodde det här skulle vara, en ny SourceSafe. Men när jag väl fick betan av det här TFS och Visual Studio Team System i mina händer, det var väl några månader senare då, så insåg jag ju att det här var inte bara en ny version av SourceSafe det var frågan om. Utan jag har ju nu tillbringat åtskilliga timmar, kan man ju lugnt säga, till att förstå hur de här verktygen i VSTS kan användas för att effektivisera och höja kvaliteten på det arbete som vi gör. Och det är mycket det som det här med Visual Studio Team System handlar om för min del. Det är också mycket det som jag arbetar med som ALM-konsult. Det vill säga att hjälpa företag bygga system mer effektivt. Titta på hur vi kan förbättra utvecklingsprocesser. Hur vi kan skriva system med bättre kvalitet och så vidare. Så idag så tänkte jag prata om just kvalitet och försöka ge lite tips på hur vi kan förbättra det som vi gör genom att bli lite bättre. Men kvalitet är ju ett ganska vitt begrepp, så att jag tänker försöka snäva in ytterligare genom att säga att vi ska prata om kvalitet i själva systemutvecklingsarbetet. Det vill säga hur vi skriver programvara som håller en god standard helt enkelt. Men vad är då egentligen det här med kvalitet? Och vi kan ju säga att kvalitet, det är ju väldigt subjektivt. Så beroende på vem du frågar så kommer du få olika svar. Sättet vi sedan mäter kvalitet kommer också vara väldigt olika beroende på vem du pratar med. Frågar vi till exempel en produktansvarig, så är det ofta saker som leveransprecision eller kravuppfyllelse som är viktiga mått på kvalitet. Vänder vi oss till användaren av vår applikation, ja, då är det sannolikt utformningen av användargränssnittet, prestandan eller användarvänligheten som är det viktigaste. Och för oss utvecklare så mäter ju ofta vi kvalitet i hur snygg kod vi skriver, prestanda när koden exekverar eller kanske antalet buggar som vi lämnat ifrån oss när koden skrivits klar. Ja, eller trodde vi att den var klar i alla fall. Som ett exempel på det här med kvalitet så kan jag nämna ett tillfälle tidigt i mitt yrkesliv. Jag och några kollegor, vi hade under en längre tid arbetat på en ny applikation till en kund. Vi var väldigt ambitiösa tycker jag. Vi hade verkligen viljan att skapa en applikation som skulle se modern ut och vet, alla de här coola finesserna. Vi höll till exempel på i månader med att bygga list- och träkontroller till den här applikationen. Ja, det var inte riktigt Windows 7 som gällde på den tiden om man säger så. Hur som helst så blev vi klara med applikationen och vi tyckte den såg riktigt fin ut. Vi levererade den och någon månad efter installationen så kom det ett litet handskrivet brev från en av användarna. Och det var en dam i övre medelåldern. Jag minns så väl det här brevet och det började ungefär så här. Tack för den nya applikationen. Den har gjort mitt liv till ett helvete. Och det var ju inte så himla roligt då naturligtvis att få läsa det här, men det var en lärorik läxa. Det kanske inte var viktigast med ett Windows 95-gränssnitt i en Windows 3.1-applikation. Det kanske hade varit bättre om flödet i applikationen hade varit tydlig så att den här damen hade haft en bra användbarhet i applikationen. Så det första tipset får helt enkelt bli att kvalitet, det är subjektivt, men se till att alla får säga sitt. Så att det som är viktigt lyfts upp och att vi sen kan se till att följa upp det här på ett bra sätt. En annan viktig del i att arbeta med kvalitet är såklart att hitta ett bra arbetssätt. Och inom industrin så har ju det här lean-tänket varit stort nu under ett antal år och vunnit stor mark. Det vill säga tänket med att kontinuerligt utvärdera och förfina sättet som man bygger sina produkter på. Och till viss del kan vi säga att vi har väl fått de här influenserna till oss också. De agila tekniker och arbetssätt som nu trots allt har dominerat mjukvaruindustrin de senaste åren. Och jag tycker naturligtvis att det finns väldigt mycket gott i de agila teknikerna. Det är oerhört spännande att se hur motiverande det kan vara att jobba på det här sättet. Så att det är ju någonting man måste titta på om man inte redan gör det. Men det gäller såklart att plocka russinen i kakan här också. För hur det än kommer sig så är det ju så att gamla devisen med a fool with a tool is still a fool. Det håller ju fortfarande likväl. Så att plocka rätt verktyg och använda det på ett riktigt sätt. Då. Kent Beck som är en av tongivarna inom agil utveckling och extreme programming och allt det här. Han skrev i slutet av förra året en artikel som heter Tools for Agility. Och i den diskuterar han just det här med hur kan vi jobba med de agila teknikerna och verktyg kopplat till det för att bli väldigt, väldigt produktiva i sättet som vi bedriver mjukvaruutveckling. Och det är ju en artikel jag varmt rekommenderar att läsa. Den är bara 10 sidor så det går ju snabbt och lätt. Men där finns en hel del bra idéer på hur verktyg och processer kan fungera på ett bra sätt. Sen har vi naturligtvis det här med Scrum som så många har hoppat på och absolut ett bra sätt att få kontroll över sin utvecklingsprocess. Sen är det väl inte ens det en silverbullet utan det gäller ju att ta till sig det och använda det på ett bra sätt för att få processerna att funka på ett effektivt sätt då. Men att titta på det där med Scrum, det vill säga iterativ utveckling, inkrementell utveckling och krydda det med en del andra tekniker som exempelvis retrospectives tycker jag verkar ge en väldigt bra grund för att utveckla mjukvara på ett bra sätt och få bra kontroll över kvaliteten i den kod som man skriver om. För det handlar ju helt enkelt mycket om att skapa en process där vi snabbt kan lyfta och synliggöra eventuella problem och att vi sen har möjlighet att reagera på det och korrigera de eventuella utmaningar som vi hittar under tiden när vi utvecklar vår produkt. Så att Scrum som sagt som teknik hjälper oss att skapa det iterativa och retrospektivt, ser oss en möjlighet att rannsaka processen och återföra och kontinuerligt förbättra den genom att vi har de här mätpunkterna då. Så tipset här får väl bli att titta på era processer och försök hitta en som ger de här förutsättningarna för inspektion och kontinuerlig förbättring. Scrum, Lean, Kanban, den typen av system verkar uppmana och frammana den typen av beteende, så det är ju absolut någonting att titta på om ni inte redan gör det. Sen ett annat uppenbart sätt att förbättra kvaliteten i en produkt är naturligtvis att testa den. Och under den senaste tiden så har det blivit rätt mycket testrelaterat arbete för min del. Och det har varit jätteintressant att fundera mer på hur det här skulle kunna fungera på ett bra sätt tillsammans med andra aktiviteter som vi gör i själva utvecklingsarbetet. Inte helt otippat så är det ju självklarheter som att testa tidigt och låta utvecklarna testa själva och låta utvecklarna och testarna sitta tillsammans och göra utveckling och test, saker som dyker upp först när jag tänker på det här. Men det här är ju agila principer och det är ju inget konstigt med det. Men detta är ju verkligen, tycker jag, lågt hängande frukter, så att det här är principer som är lätt att införa och som snabbt ger väldigt mycket tillbaks. Sen kan man ju börja jobba med mer sofistikerade tekniker för testning, så här, olika typer av automatisering av test. Saker som enhetstester, mockramverk, inversion of control, containers och så vidare. Och allt det här är ju bra. Det är ju väldigt mycket gott som finns i det här. Enhetstester till exempel manar fram en bättre design och det gör ju att vi får en tydligare kodbas som blir lättare att underhålla. Är den också tydligare så blir det ju lättare för utvecklaren att förstå vad den gör, och därigenom så borde det vara mindre risk för buggar och sämre kvalitet i koden. Men för att det här ska fungera så tror jag det är viktigt att alla håller med om att de här principerna som man tar till sig är bra idéer. Så att det inte bara blir att någon bestämmer att nu ska vi köra enhetstester. Och för är inte alla med på tåget så tycker jag att det här verkar förlora sin kraft ganska snabbt. Det blir isolerade öar och man får inte den här jätteeffekten som man skulle kunna få ut ur det här då. Så tipset här, det får väl bli att inom testning, se till att utvecklare och testare jobbar ihop. Låt dem testa tidigt och ofta. Det är billiga tekniker att ta till för att få en bra kvalitetssäkring att börja med. Och som ett litet exempel här så kan jag ta ett annat fall ifrån strax efter den här misslyckade applikationen som vi gjorde till den äldre damen här. Så hade vi lärt oss lite grann på det här naturligtvis, och vi skulle nu bygga ett betalningssystem som skulle byggas in i en form av interaktiv kiosk. Och här hade vi inte direkt förutsättningarna att jobba med den faktiska hårdvaran från början här, utan vi skulle skriva mjukvara som sen skulle installeras i en miljö som vi ännu inte hade tillgång till. Och det var innan allting det här med enhetstester och sånt blev stort. Så att vad vi helt enkelt gjorde, det var att vi definierade gränssnitten till den här maskinen. Och sen implementerade vi stubbar, testkod, någonting som fejkade hela automaten. Och sen kunde vi ju skriva vår applikation emot de här kända interfacen. Vi kunde simulera hur saker och ting skulle funka och göra våra tester i isolation utan att faktiskt ha tillgång till den faktiska automaten. Och till skillnad ifrån det förra exemplet så var det här en väldigt lyckad ansats. Vi fick så småningom tillgång till hårdvaran och installerade vårt program i det här, och vi hade väl planerat för en ganska lång testperiod efter det här. Men det visade sig att vi kunde installera det här, och vid första försöket så fungerade det. Det är otroligt, första gången det har hänt, eller på att säga, och sista också nästan. Men mycket tack vare att vi testade tidigt och ofta, vi hade väldefinierade gränssnitt och vi kunde fejka bort den faktiska implementationen och möjliggöra att vi testade tidigt. Och det här tror jag var en väldigt stor anledning till att det gick så bra som det gjorde i det här fallet då. Sen nästa sak som jag tänkte ta upp, det är vikten med att ha ordning och reda i projekten. Och det här ligger mig varmt om hjärtat som jobbar med TFS och Teamsystem såklart. Som enskild utvecklare så är det ofta ganska okej att utveckla med lokala filer och själv hålla ordning på versioner av de applikationer som man har släppt. Men det kan snabbt gå ganska mycket överstyr, minst sagt. Även om man själv kommer ihåg när man sitter med det man gör just nu, så tiden går fort och vi glömmer ganska snabbt vad det var vi satt med. Och går man tillbaka till applikationen ett halvår senare, ja, då är det inte alls lika uppenbart hur det var, saker och ting fungerade. Så att det där är någonting som man absolut behöver tänka på. Att ha bra struktur på sin kod och använda en bra källkodshanterare som till exempel TFS. Där är det naturligtvis viktigt att de mest grundläggande funktionerna finns. Det är fortfarande vanligt för att se att kod hanteras utanför en vettig källkodshanterare. Och det är ju lite skrämmande. Det är ju lite grann så att säga AO för bra kvalitet, att vi kan hålla ordning på vår kod och att vi har en bra, effektiv och testad modell för parallellutveckling, så att vi lätt kan bugfixa samtidigt som vi nyutvecklar och ändå kunna släppa saker till produktion och så vidare. Så har ni inte det, så titta på att skaffa er en bra källkodshanterare. Sitter ni med SourceFS och känner att den är begränsande, så titta på TFS eller andra verktyg som ger möjlighet att göra saker som bra branschningsmöjligheter, lätt att merge ihop förändringar och så vidare. Och just när det gäller TFS så kan jag säga, där finns en av mina funktioner, favoritfunktioner, och det är den som heter shelving. Det är otroligt kraftfullt med den här lilla enkla funktionen som helt enkelt bara är till för att lägga saker på hyllan medan man gör någonting annat. Den ger en väldigt bra förutsättning för att skapa ordning i koden, för att med hjälp av den så behöver jag inte checka in saker som inte är färdiga, utan jag kan ju ta saker när det är dags för det, så att säga. Jag kan checka in när det verkligen är klart. Det stör inte andra genom att jag checkar in ofärdiga saker. Det försämrar inte kvaliteten. Jag checkar in saker som inte är så bra som det borde, utan jag kan utveckla och själva tills dess att jag är nöjd med det, och sen efter det så checkar jag in. Så det här med ordning och reda och källkodshantering, det är ju en väldigt viktig bit. Så mycket självklart, men tipsen ändå får ju vara här att se till att ha rutiner för effektivt förändringsarbete. Se till att det fungerar bra. Testa gärna de här lite mer komplexa scenarierna, som om man måste släppa en service pack mitt under en utvecklingsfas. Hur gör vi det utan att det stör för mycket? Riskerar att introducera fel eller att man helt enkelt tappar fart? Och det kostar ju pengar det också. Sen kan vi ta det här vidare naturligtvis, och vi kan ju då titta på kvalitetssäkring genom olika former av automatisering. Och det här är ju någonting som har varit väldigt hett ett tag, och fler får upp ögonen för värdet av att automatisera sina processer. Större delen av året som har gått här har ju det här varit saker som jag har jobbat mycket med. Det kan ju vara saker som byggautomatisering eller att implementera en continuous integration-lösning eller automatisering av tester, automatisering av deployment. Alla möjliga saker som man kan komma på när det gäller att automatisera. Och när det gäller de här bitarna så i dagsläget så känns det som att alla borde åtminstone köra automatiska byggen. Det är ju ganska självklart att det där betalar sig på ett väldigt snabbt sätt. Vi hade ett case där ett företag som satt med manuella byggen, och det kanske inte gick åt en heltidsresurs för att hantera det här, men jag tror han la åtminstone 2-3 dagar per release för att göra själva paketeringen och egentligen bara själva byggnationen och installationen i testmiljön. Det där tittade vi på, och till att börja med så var det så att de gjorde en release om året eller ett par release om året, så att då la man ju kanske någon vecka på det per år. Det var ju inte hela världen. Sen när man nu gick över till agila tekniker och Scrum, där det ska gå att bygga och släppa saker hela tiden, vi kanske har iterationer på 2 veckor, då är det helt plötsligt inte okej att vi har en kostnad på kanske 3 dagar för att släppa någonting när vi har kanske 10 dagars utvecklingstid i en viss iteration. Så vi satte oss ner och tittade på det här, och som så ofta så kunde nästan allting automatiseras. Och med den lösningen sen så går det ju då att släppa saker hur ofta som helst. Och, precis när som helst. Det är inte jobbigt längre när testledaren kommer och säger att jo, Mattias, skulle vi inte kunna få en ny version till test? Man slipper att skruva på sig. Utan det enda man behöver göra då är att gå fram och trycka på byggmotorn och se till att den kör igenom ett bygge och droppar ut det på någon testserver. Då. Värdet med det här med continuous integration, ja, det är ju egentligen en förlängning av byggautomatisering. Har man fått byggautomatisering på plats, så då kan man ju även se till att driva den så att varje incheckning triggar ett nytt bygge. På det sättet så kan vi ju fånga fel tidigare och få en bättre synliggörande på förändringar som vi gör. Bra och dåligt. Framförallt är det fel som vi vill kunna fånga upp tidigt för att minska risken att vi degraderar kvaliteten i våran produkt. Då. I Visual Studio 2010 så kommer det även en funktion som heter Gated Check-ins, och det här är någonting jag tycker är intressant. Det är en funktion som låter oss att helt enkelt bygga koden innan den checkas in. Så när vi använder den här tekniken så kan vi ytterligare säkra upp kvaliteten på våran kod genom att vi helt enkelt, ja, i princip använder shelving-tekniken där istället för att checka in saker i TFS så läggs det på hyllan och så byggs det från den hyllan. Lyckas bygget, om allting ser bra ut, ja, då checkas det in precis som vanligt. Gör det inte det, ja, då har det inte checkats in och därigenom inte förstört för någon annan. Och här kan vi ta som ett exempel att jag säger att man har ett team på 10 personer och ja, man kan ju anta att en person, att man checkar in en felaktighet i veckan. Om man till och med skulle vara så pass duktig då, så skulle det ju trots att innebära att i genomsnitt så har vi byggproblem nästan 2 gånger om dagen då. Och det här kan ju då undvikas med ett par gated check-ins. Sen när det gäller då tipset kring det här med automatisering, så se till att det finns så mycket automatiserade rutiner som möjligt. Alla former av automation, det sparar naturligtvis tid och reducerar fel. Det ger oss också möjlighet till inspektion och uppföljning. Och det gör ju inte det här sämre. Det passar ju väldigt bra ihop med vår process och det sättet som vi gärna skulle vilja bygga systemen. Finns det inte tid att göra det här, så ta in hjälp. Det tar ofta inte så lång tid och det kommer ju att löna sig. För ofta är ju de som sitter med byggen och deployment väldigt upptagna, så det kan vara svårt för dem att komma loss och göra den här typen av förbättringsarbete. Ta hellre in hjälp under några veckor och sätta de här sakerna på plats. Och helt plötsligt så får ju de här killarna och tjejerna som sitter med automatiseringen massa tid över nu då, eftersom det är en del av deras arbetsuppgifter är automatiserade. Och de kan då fortsätta att jobba ytterligare med kodkvalitet och annat då. Så när det gäller, när man egentligen kommer till själva pudens kärna, så det är självklart viktigt att koden som vi producerar är av god kvalitet. Men här är det ganska svårt att definiera vad god kvalitet egentligen är för någonting och göra det på ett bra och rättvist sätt. En teknik man kan jobba med här då, det är ju såklart kodgranskningar. Det kan vara ett bra sätt att gemensamt betrakta skriven kod och diskutera bra och mindre bra lösningar. Tyvärr så tar det här ganska mycket tid och det är ett bekymmer, tycker jag, att det är en övning som man gör efter det att koden är skriven. Vi borde jobba mer med proaktiv kvalitetsgranskning och kvalitetssäkring istället för att vi gör det efter någonting är skrivet. Det kommer bli svårt att få tid att göra de här kodgranskningarna och det kommer bli svårt att göra och få göra förändringarna som krävs efter de här kodgranskningarna har blivit gjorda. Så att, jag vet inte. Kanske framförallt man kan jobba med automatiserad kodgranskning som den här static code analysis i VSTS eller FXCOP. Då får man en neutral part som tittar på koden. Då behöver man inte bli ovänner om vad som är rätt och fel. Och framförallt så kan det köras ofta och tidigt. Då. Man kan såklart jobba med nyckeltal också. Titta på den och inspektera på den skrivna koden. Men det här är samma sak här, att det är svårt att se vad som är rätt och fel här. För jag menar, vad säger till exempel en testtäckningsgrad på 100%? Är det bättre än 85%? Jag menar, det beror ju såklart på hur testerna är utformade och vilken typ av kod den testar och allt sånt där. Men just med ett sammanhang så är naturligtvis det är till hjälp att använda nyckeltal. Men man ska inte stirra sig blinda på dem heller, tycker jag. Utan jag tror att man ska göra det att jobba mer med koden när man skriver den. Och boken som jag tänkte ta med mig till hängmattan i sommar här, det är en bok som är skriven av Uncle Bob. eller Robert C. Martin som hans föräldrar kallar honom. Ni vet mannen som i sin bok Agile Software Development satte konceptet med Design Smells. Hur som helst, Uncle Bob han är tillbaks med full kraft nu då, och med den här boken Clean Code där han går igenom koncept för hur man skriver kod på ett effektivt sätt. Och det är mängder av koncept. Hur vi kan refaktorera på ett bra sätt och hur vi kan minska komplexiteten i koden. Så utan att ha läst den här boken så vågar jag ändå säga att det är mitt lästips till sommaren. Det må vara kodexempel skrivna i Java, men det är nog bara nyttigt och inspirerande det med. Så att, ta en titt på den här. Och sen kan man naturligtvis jobba med verktyg som ReSharper och annat för att praktiskt jobba effektivt med det som Uncle Bob skriver om. Så helt enkelt. Och sen i övrigt, jag menar, jobba mycket tillsammans, parprogrammera mera, se till att få möjlighet att utöva det så mycket som möjligt. Det tror jag är ett jättebra sätt. Kollektivt ägande, man kan ta den parprogrammering ytterligare ett steg. Det vill säga att alla är med och utvecklar koden, alla ska ha sett hur problem löses och så vidare. Och på det sättet så kan vi hjälpa varandra bli bättre. Och vi kan undvika att skriva ful kod eftersom alla kommer se det som vi gör. Och sista grejen jag tänkte pusha lite extra för här, det är att det är något som jag har funderat ofta på och kommer tillbaka och funderar på. Det är det här med gesälltänkandet eller senior- och juniortänkandet. Många gånger önskat att jag hade mer tillgång till erfarna och seniora kollegor som hade kunnat stötta mig och ge mig råd och tips på hur man löser problem när man sitter och jobbar. Jag tror att jag hade kunnat spara massor av tid och slippa prova lösningar som inte blev så bra som jag hade tänkt genom att ha en senior person att diskutera saker med. Och det här om något tror jag är någonting som kan bidra till att vi höjer kvaliteten på det som vi gör. Så försök att låta de som är duktiga lära upp sina kollegor. Jag tycker inte man ska vara rädd att dela med sig av sin kunskap, utan att lära upp någon annan. Det är oerhört givande och lärorikt. På samma sätt som parprogrammering så krävs det ju att man rannsakar sin egen kunskap för att kunna förklara det för någon annan. Och på så vis så lär man sig ännu mer. Och risken att bli omkörd av de som man lär upp, det tror jag också är en väldigt liten risk, för de som är duktiga, de är oftast väldigt intresserade av det man gör och de kommer gå vidare att lära sig ännu fler och ännu nya bra saker. Det är sällan man ser nu en person som var extremt duktig på VB6 för några år sedan som fortfarande sitter och är extremt duktig på VB6. De personerna har gått vidare till .NET och VCF och andra saker, så att det där blir ett självspelande piano. Så till cheferna som lyssnar på det här så blir mitt tips helt enkelt att se till att duktiga medarbetare får möjlighet att lära ut det som de kan till sina kollegor och se till att det finns möjlighet för de här personerna att fortsätta vara bäst genom att få gå på kurser eller åka på konferenser. För på det här sättet så finns det jättebra möjligheter till kvalitetssäkring av kompetens inom företaget. Och till dig som utvecklare eller till dig som sitter på kunskapen, så dela med dig av det du kan. Se hur givande det här är. Och nu kanske din chef ser vad du kan och låter dig utvecklas ännu mer. Få åka på de här konferenserna. Så, för att börja runda av lite grann så här. Så det gäller ju att inte fokusera på bristerna som finns i processer och arbetssätt. Utan vi har ju trots allt kommit väldigt långt. Många lever idag med många av de här teknikerna som jag har pratat om här. Och jag tror att vi i Sverige ligger väldigt långt framme när det gäller systemutveckling. Det gäller bara att se till att vi håller ribban, fortsätter hålla ribban högt när det gäller kvalitet och produktivitet och effektivitet i arbetet. Och då tror jag garanterat att vi kommer stå oss alldeles utmärkt emot den konkurrensen som vi ser ifrån offshorebolag och annat. Så vad händer annars i höst då? Ja, det är ju mycket på gång såklart inom VSTS och Visual Studio. Vi har en beta ute nu, det kommer att komma ännu mer saker under Visual Studio 2010. Och det kommer naturligtvis vara någonting jag kommer att fortsätta att titta på. Labbitarna där och testbitarna är någonting som jag tycker ser väldigt intressant ut. Och någonting som jag kommer fördjupa mig ytterligare i. För automatisering och testning och de här bitarna, det tror jag är en väldigt stor potential och väldigt outnyttjat än så länge i våra projekt. Och sen har vi en hel del intressanta konferenser i höst. Jag är sjukt förtjust i själva den här evenemangsupplevelsen. Allt det här med att mingla runt och se på saker och prata med folk om vad man har sett och upplevt. Men också det här med liksom, man känner doften av heltäckningsmattorna i ett svettigt konferenscenter i downtown Los Angeles. Det är liksom en skön atmosfär att glida runt i de här stora evenemangen och supa in ny kunskap. Och det som framförallt har fastnat på min radar inför hösten, det är de här eventen då. Nu allra närmast så jag pushar lite grann för en grej som jag och min kollega på QWISE, Magnus Juvas, ska göra om slutet av sommaren här. Vi ska köra en halvdag om agila arbetssätt med Visual Studio Team System, där vi kommer visa hur det verktyget hjälper oss med mycket av det som jag pratat om idag. Och det är ju då en av de sommarkolloprogram som Microsoft sätter upp, och vi kör där i Stockholm då. Sen har vi TechEd i Europa, det kommer gå i Berlin. Naturligtvis superintressant och jätteroligt och ofta någonting som det är väldigt gott om svenska på. Vi har PDC-konferensen i Los Angeles som alltid är lite mystiska vad de kommer handla om, men jag tror garanterat att det kommer bli nya intressanta saker där. Det var många som åkte dit förra året. Jag tror att Sverige var den tredje största nationen deltagarmässigt på den konferensen, och det är ju rätt imponerande, och det är ytterligare en kvittens på att vi är ambitiösa här i Sverige och vi tar vårt arbete på allvar helt enkelt. Så det är någonting man kan se fram emot. Och vill man hålla sig lite närmare så har vi ju naturligtvis Öredev-konferensen i Malmö i höst, som också är en mycket trevlig konferens som bara växer och växer för varje år som går, och som absolut är ett alternativ till både TechEd och PDC när det gäller att få bredd och djup. Den är ju mer teknikoberoende naturligtvis än vad Microsoft egna konferenser är. Så, nu börjar det bli dags för mig att runda av det här programmet. Jag hoppas att du har fått några nya uppslag till hur du kan göra dina applikationer bättre, jobba med kvaliteten för att bli ytterligare lite bättre i det arbete som du gör. Och i dessa tider då av ekonomisk medvetenhet, då kanske det kan kännas svårt att komma med nya idéer som innebär förändring och kanske till och med lite ökade kostnader, om än på kort sikt. Men mitt avslutande tips får nog ändå bli att se till att investera i kvalitet. Utnyttja möjligheterna om ni nu har lite överkapacitet i de här tiderna. Se till att satsa på upplärning. Bygg upp interna rutiner som byggautomatisering, testautomatisering. Utveckla era kontaktnät, era nätverk. Se till att gå på Svenug-träffar och annat och träffa andra i branschen och komplettera varandra. Se till att hjälpas åt att få det här med kvalitet att bli en stor sak. Och genom att göra det här så tror jag att ni kommer stå väl rustade när väl den här ekonomiska stormen blåst över. Så, tack helt enkelt för att du har lyssnat på det här programmet, och hoppas vi ses i höst. Vi kanske ses på något av alla de här fina evenemangen som är på gång, vem vet. Så ha en riktigt bra sommar, och glöm nu inte att skälva koden tills den är klar.
Tack för att du har lyssnat på MSDN och Technets sommarpratare. Vi hörs igen nästa vecka i en hängmatta nära dig. Hej!